I'll never starve here. I just look around, find what I need, and begin. I'm Ray Bradbury, and this is...
Ja, välkomna ska ni vara till biblioteket i Rebbetuaröd. Och idag ska vi ge oss ut i rymden, höll jag på att säga. Men det ska vi inte. Vi ska besöka ett verk av en författare som bland annat skrev science fiction. Mr. Ray Bradbury. Och verket i fråga är Fahrenheit 451. God afton, kära kollega.
God afton, Daniel. Ja, det är då... Det är den temperaturen som papper brinner, säger de. Fast jag vet inte, det måste ju bero på papper. Men det är i vart fall det man kommer ihåg, liksom, temperaturen och boken.
Jag tog reda på så mycket att anledningen att han döpte den till detta var ju för att han frågade en brandman som påstod att det brann vid 451 grader.
Ah, okay, okay.
Och det, sen om det stämmer eller ej, det vet vi inte. Vare sig kuriosan eller faktiskt... Så, men jag tänker att om det inte hade stämt så hade det nog varit väldigt känt att alla ska kommentera att nej, det är 460 eller något sånt.
232,7 grader C, så det kan nog stämma.
Ja.
Lite väl varmt tycker jag, nog tänder en papper fortare än så.
Ja, fast samtidigt så alltså, papper börjar ju inte brinna bara för att det är alltså, kokvarmt, alltså vattenvarmt så att säga. Det är inte...
Ja, i och för sig. Men apropå brandmän, vi följer ju i den här boken Montag,
ja,
som är just en brandman. Bara med twisten i boken att de häller kerosin,
fotogen
på böcker och tänder eld dem, för det är nämligen förbjudet att ha i stort sett alla böcker. Mm. Det är liksom själva huvudtwisten, är det huvudbrotten i Fahrenheit.
Precis.
Nej, vi får ju följa, just i första kapitlet i vart fall, får vi ju följa han genom en tid då han börjar allt mer tvivla på om det verkligen är så vist att hålla på så.
Ja.
Och det kommer en liten twist mot slutet om varför de bränner böcker som inte jag känner till, faktiskt.
Det... Du menar,
ska vi ta den eller?
Jag tar du twisten, det kan du få göra.
Jag tänkte, vi spoilar, det är en klassiker.
Ja.
De bränner ju böcker, visar sig, när hans chef, brandchefen så att säga, som berättar att det blir mer och mer underhållning och folk, de kom fram till USA då, över hela världen, så vitt jag förstod, att det folk främst vill ha är lycka. Mm. Och om det finns en massa böcker där folk säger emot varandra och vissa kan bli stötta av boken och vissa, till och med vissa företag kan bli stötta av, i korthet, allt som står i böcker kan ge upphov till konflikter och osämja och oglädje. Det är därför de bränner böcker. Det är alltså inte som att de försöker skapa en perfekt stat, utan de vill att alla ska vara lyckliga.
Mm.
Det är woke som vi pratar om nu, fast på steroider.
Ja,
ingen får vara olycklig av något som står i en bok. Det tycker jag var fascinerande faktiskt. Det hade jag ingen aning om att det var därför.
Ja, precis. Det är inte någon sån här ond liksom ledare som bara av ondska vill förbjuda saker, utan de har ett syfte med det som är lite sådär ändå finurligt, eller vad man ska kalla det.
Ja, de till och med säger.
Men,
det blir ondskefullt. Till och med. Nu, okej, du får ta det.
Nej. Det var bara det jag skulle få gå in. Att det blir ju ändå ondskefullt trots allt.
Ja, han säger det, den här brandchefen till vår kära Montag, som vid det tillfället ligger med en bok under kudden och svettas, och hans fru har fått reda att ha en bok. Det är liksom väldigt sådär. Det låter mer spännande i boken än vad jag berättar.
Ja.
Men hur som han säger det, jag vet inte exakt hur han uttryckte det, men det var ingen konspiration eller så. Det var folket själva som ville vara lyckliga. Så det blev liksom en... Man sköt sig själv i foten med eld.
Mm.
Så att säga. Och det skiljer sig ifrån, säg, 1984 eller liknande böcker. Utan här är det bara folkets egna dumhet som har gjort att de... Eller feghet från att vara olyckliga. Vilket är ett återkommande tema som är säkert märkt.
Ja.
Det här med lycka.
Ja, nej, men alltså på sätt och vis är det här nog egentligen en smartare bok på alla sätt och vis än 1984 till exempel. Alltså det märks att det är lite mer genomtänkt kanske på vissa punkter. Jag tror det i alla fall. Jag får lite känslan av att lite mer realistiskt kanske.
Ja, det här faktum att hans fru har ju någonting som kallas för parlor, som jag inte riktigt fattar om det var bara ljud eller om det var väggar med bild också.
Mm, ja, men det är bild. Det är alltså, ja, hon konsumerar ju bara hela tiden död TV. Mm. Alltså, precis som vi kan känna igen både från tv-tiden och även framförallt i dagens tid med mobiler. Att man bara sitter och bara är hjärndött, tar in saker och ting. Alltså doomsurfar eller vad man brukar säga.
Ja, hon hade ju en snäckor i öronen som hon lyssnade på saker på hela tiden. Och så ville hon ha en fjärde vägg. Så hon ville i praktiken ha ett rum där det bara var tv. Eller liksom.
Ja.
360 grader.
Ja.
Och Montag blir ju då han som vår hjälte, så att säga, som allt mer börjat tröttna på. Speciellt efter en liten olycka där de bränner. En olycka, men där han förstår exakt vad de bränner. Det är inte bara böcker, det är också människor och idéer. Mm.
Ja. Ja. Nej, det är... Det är en, vad ska vi säga?
Ja, vi spår det hela boken.
Ja, det är ju inte jätteså, kanske.
Nej, det framkommer efter något det vi har sagt. Ja.
Det är det som är grejen med många sådana här science fiction noveller, att de har en cool idé och sen så är det den som, och den är inte speciellt avancerad. Det är ingen sån här, det är inte massa plotter och twister och lång episk historia, utan oftast är det ju en konkret grej och det handlar om den konkreta grejen om bara det, och så är det inte så himla lång bok. Så att, och det är väl det här ganska typiskt, så jag vet inte hur lång, den är ganska lång, men den är inte, alltså det är ju ingen episk.
Nej, jag tycker...
shogun.
Språkmässigt, jag, i början tyckte var jag lite irriterad, han skrev lite för mycket adjektiv, tänkte jag, men sen ungefär strax efter att han har umgått med den där grannflickan som är lite sån där udda karaktär, nästan lite crazy pixie girl vad han heter, då började vi ta sig, då försvann jag faktiskt in i språket. Det var väldigt poetiskt, fast det var mycket, väldigt, väldigt beskrivande, så att säga.
Ja, jag gillar språket, jag gillar framförallt att dialogen inte är så. Den är inte så tjatig, utan den är liksom... Han låter det flyta på med... Mm. Han använder inte en massa sådana här said she och said he och så vidare, utan det är lite sparsmakat med det, och det blir mycket behagligare att läsa på det viset. Det finns ju böcker med enorma mängder dialog, och författaren tycker, eller om det är förläggaren eller vem det är som har ändå tyckte, tycker att man ska lägga in ett he said och she said och så vidare efter varenda replik. Och det är fruktansvärt att läsa sånt, tycker jag. Det är dåligt. Det är jättedåligt. Det behövs inte, för du ser ju vad som är vem som, alltså vem som säger vad. Och så när det behövs förtydliga, så lägger man in liksom ett förtydligande liksom om vem det är som säger det.
Ja, man kan ju skriva saker som bla bla bla, utbrast han med hela handen och sånt där. Det går ju att variera sig.
Ja. Och nej, men jag gillar det här. Det är inget spektakulärt språk, men det är väldigt effektivt och det är väldigt...
Jo, ja.
Det fungerar bra, liksom. Han är en typisk, ska jag säga, sån här science fiction-författare. De kan ha väldigt sånt här lite ruffigt, lite så, språk ibland. Men det är jag van vid och det gillar jag. Det är det som jag har vuxit upp med, höll jag på att säga. Så att, ja.
Nej, jag ska absolut, som vi brukar säga om vi ska läsa, jag ska, nu tog jag ljudboken för att det blev så. Jag ska, det var en bra ljudbok och en bra bok, så jag ska absolut lyssna på. Det är bara 3 kapitel, varav det första var väl rätt långt så.
Ja, det är det som är problemet, att det är bara 3 kapitel på, och sen så är de varje kapitel ungefär 80-90 sidor. Så det är ju rätt så stadiga kapitel, så att
Men den slutar på en ganska intressant cliffhanger, tycker jag, lite så här. Nu kommer den kan jag låta på jag säga, men man vill absolut läsa vidare. När Montag och hans fru, vart de hamnar i liksom i slutet av, vad heter den? Phoenix och någonting, första kapitlet.
Bra fråga. Ja, vad heter första kapitlet? Vad heter första kapitlet?
Men det har ju någonting att göra med den flickan som dyker upp, som är lite så här udda karaktär som får vakna upp. Hon är väldigt annorlunda för sin tid.
Ja, precis. Ja, precis. Det här är ju då, det har vi redan sett, det här är ju Ray Bradburys mest kända verk. Han är ju inte...
Det kan det nog vara,
ja, det är, med, jag skulle nog säga med råge, hans mest kända verk. Han har ju skrivit annat, han har skrivit ungefär 600 berättelser. Så att han är ju extremt produktiv, men ingenting är ju i närheten av, utan det mesta är ju sådana här short stories. Och det mesta är inte heller science fiction, utan... han skriver väldigt mycket, alltså mysteries och horrors och sådana här saker. Han hade ju till och med en tv-serie på, den kommer jag ihåg, den gick ju, jag glömde vad den heter bara, den heter Ray Bradbury Presents eller något sånt där. Den gick på tv tidigt 90-tal, slut på 80-talet. Vignetten så sitter Ray Bradbury vid en skrivmaskin och så vet, knappar, och sen så är det massa crazy idéer som flashar förbi, och sen så drar han ett papper ur skrivmaskinen. Jag kommer ihåg den veten så väl. Att jag tyckte det var ganska mysigt program.
Att, jag kan tänka mig. Jag såg att han hade skrivit Something Wicked This Way Comes. Den har jag hört bra saker om.
Ja, just det. Är inte det ett citat från något annat ställe egentligen, va? Bibeln eller något sånt där.
Det kan det vara. Jag vet att det är en metallåt av Iced Earth, men det är säkert från Bibeln.
Ja, precis. Ja, precis. Nej, men alltså Ray Bradbury, jag har inte heller läst på så mycket, men jag vet om att han... Jag vet att han har ju sån här episkt dålig syn. Han har ju sån här fantastiskt tjocka glasögon som... Alltså verkligen glasögonbottnarnas mästare är han. Det är så. Och jag vet så mycket att han ville ju... Han är ju det här ju, alltså, Ray Bradbury levde ju mellan, nu kommer jag inte ihåg, men han dog...
När 1920 dog han, och 2012.
Ja, precis. Han levde väldigt länge och sånt. Han var ju med alltså, på andra världskrigets tiden och ville rycka in och blev nekad att rycka in. Okay. På grund av sin dåliga syn. Utan han hamnade som någon sån slags... något annat istället. Och det var där han fastnade för skrivandet istället. Och det var som sagt, hans syn är ju liksom en grej som har nog hängt med honom hela hans liv, att han hade väldiga problem med synen. Så att,
ja, okay. Ja. Jag kan känna lite släktskap där. Jag blev nekad lumpen när jag var ung för att jag hade för dålig hörsel på vänster öra. Så att,
se där.
Jag är nästa Ray Bradbury.
Precis. Kopplingen är solklar.
Så att, ja. Jag har glasögon också. Du förstår.
Ja.
Nej, men känner du att du vill fortsätta i denna saga?
Ja, alltså absolut. Jag tycker problem. Jag gillar stilen, men jag tycker den är lite sådär ospännande. Alltså, vad det bär än. Jag känner att jag kommer väl kanske inte bli så exalterad. Jag har problemet med många sådana short stories. Att ibland så känner jag att de är väldigt... Det är en cool poäng och det är en... tankvärd sak och sen så är det slut liksom. Så att, men jag är mer som gillar lite mer nu här, har någonting att bita i och sen så är den episk. Okay, så att, ja, nej men absolut.
Jag är nyfiken på att se vart han tar vägen rent filosofiskt med det här med böcker och Montags. Ja. Det är lite, han är lite neo där, han stiger ut i liksom en helt ny värld. Ja. Så att, ja, skapar du
ja, nej, jag funderar också bara på att helt enkelt lyssna klart på den också. Jag tog också ljudboken och det är ju trots allt bara två kapitel kvar. Det låter ju inte så mycket, men...
Ja. Nej, ljudboken var ju en och en halv timme första kapitlet. Så att
ja, det ja det. Precis. Ja.
Bita i, men absolut, på bussresor och man står och diskar och så.
Ja, jag läser i ögonvrån en sak här, angående honom som är lite intressant för oss. Han hade starka kopplingar till Hollywood och han arbetade också och gjorde manus, eller förlåt, screenplay för Moby Dick. Av John Huston.
Oh,
ja, så att han var... vi kan säga att vi har en koppling till honom då lite så. Det är inte bara synen som vi lägger två delar.
Det är inte bara jag. Här, efter 20, då är vi nu uppe i 22 avsnitt långt, så har vi liksom en sammankopplande faktor i Ray Bradbury.
Det är nu säcken knyts samman. Det är den,
ja, precis. Ja. I form av en mycket produktiv science fiction författare.
Ja. Ja, han vann ju en dröse priser och grejer också, ska man ju också nämna. Jag tror inte han vann någon sån, inte någon av de finaste grejerna, men eventuellt blir han nog alltså omnämnd för några av de allra finaste, sådana som Pulitzer och sånt, men...
Jag tänkte Nebula, sådär science fiction-pris.
Ja, det, jag vet inte det. jag vet faktiskt inte. Han... som sagt, var väl inte jättelik inom science fiction-författandet, alltså specifikt, så att jag vet inte riktigt om han har så många andra. Jag ska inte säga för mycket. Det är bortom.
Men vill du utforska författare mer då, förutom det du redan har bekant med?
Ja, men jag känner ju det. Har man skrivit 600 berättelser, då känner jag någonstans att jag borde läsa lite mer. Alltså,
ja, just speciellt du som är science fiction-nörd har varit.
Ja, jag känner att jag måste gräva fram fler av hans science fiction-grejer. Jag är inte jättefascinerad av mysteries och fantasy och horror och sånt, men science fiction skulle jag nog vilja läsa mer av, se vad han har att bidra med. Ibland kan det vara finnas riktiga fina pärlor i såna här små berättelser. Det gör ju det. Jag vet ju att många av mina favoritberättelser av Stephen King ligger i hans såna här novellsamlingar. De korta. Ja. I min tonår så läste jag, som likt många andra, jättemycket Stephen King. Och nu kommer jag inte ihåg vad den heter, den här novellsan. Det är någonting med apan.
Ja, det där med handen och apan, va? Som väcker upp sig och blir hemska önskningar. Jag tror jag känner igen.
Ja, det fanns någonting sånt. Och där i fanns ju en av mina favoriter när jag läste den. Och det var ju den här Langoliärerna.
Ja,
precis. Men det finns ju, så det jag menar, short stories är ofta väldigt bra. Jag uttryckte mig lite otydligt i början när jag sa att jag inte kanske alltid gillar. Men det kan vara väldigt bra. Det kan också vara mycket skräp, men ja.
Ja, jag fick ju min första blodade tand av science fiction när man läste Jules Verne-magasinet, om du är bekant med den här.
Oh, ja, visst.
Det var en samling pulp fiction, alltså halvbilliga små tidningar med diverse noveller av oftast ja. Science fiction. De var ju fantastiska i min ungdom.
Ja.
För den yngre publiken säger detta.
Jag tror det
var de länge sedan de lade ner faktiskt. Jag vet inte hur länge sedan.
Nej, jag vet inte heller. Alltså, jag har ingen aning. Jag känner igen tidningens namn, men jag har aldrig läst den själv. Jag upptäckte science fiction-läsandet i sena år. Så att, ja, nej, men det var typ för 15 år sedan någonting, så började jag läsa mycket, mycket mer.
Vad var din ingångsport?
Min ingångsport var Arthur C. Clarke.
Du började på...
Ja, jag började med rejäla gubbar direkt, och jag började med Möte med Rama, som till dags datum är nog en av de absolut bästa böcker jag har läst. Den står på min lista.
Jag tar läsaren.
Ja, den ska läsas. Den är sån där mystisk bok som jag vet har skrivit. Han skrev ju sån här uppföljare, alltså typ 2-3 böcker till minst. Och jag har hört unisont alla som har läst vidare säga: läs inte vidare. Behåll mystiken från den första boken, där det är många frågor. För att det han berättar och förklarar blir inte bättre, så att säga. Det tar av magin lite grann.
Nej, det blir det. Så en av mina favoritförfattare, H.P. Lovecraft, han lever ju mer eller mindre på att allt är mystiskt och konstigt och underligt.
Ja, men det finns ju tid och utrymme för spoilers och att man vill veta mer. Men ibland är ju mystiken, där man inte vet allt, ganska viktig del av en berättelse, tycker jag.
Ja, det är den gamla tropen i skräckfilmer, visa inte monstret.
Ja, men jag tycker verkligen det ska vara så. Jag tycker att jag kan inte komma på en endaste film, en endaste rysare någonsin i världshistorien som blivit bättre av att man till slut får se monstret. Aldrig. Alltså,
gränsfall kan jag tänka, men typ Dracula-filmer, men det är ju inte rysare så mycket som...
men han får man ju se ganska omgående. Det är inte,
ja,
han är
jo,
inte,
i och för sig.
Jag tänker på i modern tid skräckexemplet, för att prata om fyndigheter, så är vad det är i så fall Paranormal Activity. Det är en ganska spännande och creepy sån här lost footage-film där man har en kameraövervakning och man får inte se någonting alls för en absolut sista typ 10 sekunderna. Då ska de tvunget visa någonting. Och det är bara sån här, bara nej, den där luften gick ur en, från att det var en, ja men alltså det var en topprysare, typ sådär. Jag skulle nog ge den en 4+ av 5 på rysarskalan. Riktigt bra. Och så bara kommer det där, varför var ni tvungna att forcera in ett fult datorgjort, lite sådär läskig grej? Det gör det aldrig bättre, aldrig någonsin. Jag vet inte, har du sett, jag vet att, nej det har du inte, för att du gillar inte honom. Du har inte sett Lost Highway, va?
Jag har mina ögon har tagit emot informationen från filmen, om man säger så, men jag sätter det.
Nej, för du är inget fan av David Lynch, har jag förstått så.
Jag tycker han är något pretentiös,
ja. Ja, men Lost Highway har rysarscener i sig. Och de rysarscenerna är bland annat en sekvens där det är en man som vaknar upp på natten. Och så tycker han att han ser någonting i hörnet på sitt rum. Och han sitter och tittar och kameran zoomar in mot det mörka hörnet. Och du vet, det är jätteobehaglig stämning. Och man bara, vad är det som ska finnas? Vad är det som sitter i hörnet? Och så bryts scenen. Mm. Jag tycker det är så fantastiskt. Det är så briljant. Man bara sitter där helt, helt frustrerat, icke levererat. Och man bara känner, men vad? Liksom, så blir det inte mer. Och jag tycker det är briljant. Det gör att den här scenen blir det blir någonting som sätter sig kvar igen. Till skillnad från om det hade bara hoppat fram någonting eller... ur mörkret liksom. Nej.
Ja, när man toppar fram så är man liksom utlösare, så då har man ju fått lite roligare.
Och en exakt samma teknik nyttjade japanerna i filmen Ringu 2. Här blir det nördigheter. Den innehåller också en sekvens där en kvinna tittar in i typ en mörk garderob eller någonting så här, från sitt, när hon ligger och sover på sin... Jag höll på att säga tofu heter de inte, man heter sådana här. Men japaner sover på golvet. Ja,
jag vet vad du menar.
Ja, hon ligger och tittar hon in i ett mörkt rum. Och så kameran zoomar in och sen så bara pop, händer ingenting. Liksom. Och de har garanterat snott det från, jag tror Lost Highway är några år äldre. Så att, men det är briljant. Det, Det är så man gör skräck. Skräck handlar inte om vad du får se. Skräck handlar om vad du inbillar dig att du ska få se. Det är det som är kusliga. Inbillning är det läskiga i någonting, när man inbillar sig någonting.
Så att ja, då är man ju där på ett annat vis. Har man väl fått se det så kan man ju tänka, det var bara en docka.
Ja, men det matchar ju aldrig.
Jag tror förresten Farnes skulle bli en bra film. Som ett inte så kammarspel, men som en liten nätt psykologisk sak. Om det gjordes lågmält och försiktigt.
Jaha.
Jag tror det.
Vem hade skrivit det, sa du?
Nej, jag tror det skulle bli en bra film om man gjorde den så.
Ja.
Jag vet inte om den har gjorts, men jag tänker så länge man tar det liksom sådär lite franskt och lite lugnt och lite udda nästan, så skulle det nog funka.
Ja, du menar boken i frågan nu som vi läser?
Ja, precis. Fahrenheit.
Men den har filmatiserats flera gånger. Ja, visst.
Då är frågan om jag vågar se det, men inte. Men jag tänker bara att de gjorde rätt. Jag godkänner att de filmatiserade. Ja. Stämpel Anders.
Jag ska faktiskt, när vi sitter här, ska jag lite, du kan prata på och så vidare. Jag ska diskret leta reda på filmatiseringarna.
Nej, jag tyckte just det här att de gick så jäkla långt med jag vet inte ens kalla det wokeism. Det var ju alla ska vara lyckliga. Det är inte så mycket att ingen får bli stött som vi har nu med vissa folkgrupper och sådär, men det här var ingen får vara minsta olycklig. Och då gick de så till det mindre. Det var en intressant liten twist där, men ja. Och som du säger, det känns mycket vuxnare att man så att säga biter sig själv i foten på ett sätt. För det gör ju vi nu också. Vi förbjuder ju att man pratar om vissa saker och vissa ämnen är tabu. Och den vägen börjar vi galoppera längs. Det kommer att leda till sådana här saker snarare än att vi får något förtryck från staten som säger ni får inte prata om, jag vet inte vad, judar. Utan vi kommer själva att sluta prata om judar för att judarna blir ledsna då, tänker vi, till exempel. Bara som ett exempel liksom.
Men självcensur är ju en effektiv sak att nå fram till. Kan man få folk att censurera sig själva så har man ju halva.
Men de fick inte ens det bara blev så liksom.
Mm, ja,
precis. I och för sig, som brandmannen pratar, den här Bradley, vad fan han heter, brandchefen. Jag fick ett intryck av att brandmännen, alltså de som bränner böcker, för ni tillkomna lyssnare, de har tagit på sig rollen som den här staten på något vis. Det fick ett dubbla intryck. Det blev så att det var folket som ville ha det så här. Det blev så att de hade steppat upp och liksom okej, då gör vi det lyckliga.
Ja.
För de verkar ha läst lite själva. Det ingick i rollen, så. Ja. Så det blir lite så här diktatur, men ändå diktatur ur folkets egen ficka, så att säga.
Men så där funkar det väl alltid med alla diktaturer, att de har byråkraterna som ska upprätthålla systemets otrevligheter är ju oftast själva.
Jo, men i det här fallet så skapades, de tog liksom rollen på sig själva på något vis. Jag vet nu, du tolkar.
Ja, nej, precis. Nej, men det stämmer nog. Den har filmatiserats två gånger. Har den filmatiserats. Var den första är faktiskt gjord av en stycke Nya Vågen-regissör, François Truffaut, från 1966. Så den känns Truffaut. Ju lite sådär, lite kvalitet.
Det är namn jag hört.
François Truffaut, ja, det är väldigt franskt. Han har gjort en favoritfilm till mig som vi kanske eventuellt recenserar i framtiden, som ska jag inte nämna.
Ja, vi gör ju filmer nu också för den som äventyrs missar på avsnitt av podden. Vi har ju börjat prata om film och vad vi tycker om dem och olika perspektiv.
Klassiska filmer, alltså sådana här kommer det väl mest bli, som sagt. Och
vi började ju med Lawrence of Arabia och där hade vi det var en jäkla resa.
Ja, det får man säga. Det var framförallt en väldigt lång resa.
Ja, precis. Genom alla öknar och tillbaka.
Det var, man följde nästan med honom i realtid, kändes det som, ute i öknen. För det var ju värst. Var det
ja, jävlar mig.
Ja, så att, ja, nej men det kommer vi återkomma till många gånger. Alltså, vi kommer ju köra typ två grejer i veckan då ungefär. En bok, en film, ungefär. Vi får väl se hur det blir.
Ja, nu så här i juletid kan vi förvarna att det blir lite tjosan med den saken. Men framöver, efter nyår i vårt fall.
Ja, precis. Ja. Och jag kommer insistera på att vi hoppar in i saker och ting som kanske har med science fiction att göra. För det är som jag älskar det. I bokform så vill jag kanske ibland, kanske vi har jämförelse mellan boken och filmen. Trots att det är någonting egentligen jag hatar och att man gör. För det är inte samma så. Men det kan vara intressant ibland om det skiljer sig väldigt starkt åt. Då är det oftast liksom det mest intressanta. Det är oftast då det brukar bli bäst också. Det tycker jag. Jag tycker inte om när folk försöker göra precis som filmen. Eller så precis som boken. För oftast så känner man bara att man jämför för mycket då. Det är mycket bättre om man verkligen bara, nej men jag har en egen vision på det här. Liksom,
jag tänker mer på att det är praktiskt. Om vi tar Sagan och ringen, de klipper ju bort typ en jävla massa där. För att annars skulle det bli en enorm film. Och det är det redan.
Ja, Plus att boken är ju helt värdelös som ett filmmanus. Alltså den är fruktansvärd. Den är ju så ostrukturerad och hoppar fram och tillbaka i tid. Och det är, alltså det är
mardröm. Här kommer Alvin Leldel eller så ska han sjunga en sång på tre sidor. Det skulle inte funka på film. Liksom.
Nej, visst. Och sen, nej, men alltså den är, jag älskar den här läst Sagan om ringen, men den är inte jättebra filmbar rakt upp och ner om man så säger. Det är snällt sagt. Den är till och med, jag skulle, fruktansvärt dålig.
Att, om man skulle tolka ju inte så förtjust i tanken på film. Även om det,
men det
någon
förstår
film.
Jag. Det är därför jag tycker Peter Jackson gör ett fantastiskt jobb. För han liksom strukturerar om det till en mycket bättre struktur. Alltså, och det märks att han hade tid på sig med Sagan om ringen-filmerna. Till skillnad från Hobbit-filmerna då han fick ta över. Han fick ju ta över från... Vad heter han nu? Jag har så svårt för honom. Det är världens mest överskattade.
Guillermo
del Toro, ja. Han har jag väldigt
skulle göra Lovecraft, men det blev inga om den saken.
Nej, det är bara bra, känner jag. Ju mindre film han gör, desto bättre, kan jag säga. Nu är jag med ovän med väldigt många. Det finns många som älskar Guillermo del Toro, och jag tycker att han gör en del snygga saker. Det håller jag med om. Det är visuellt snyggt ibland, och det är till och med lite underhållande ibland med Hellboy och så vidare. Men gud vad jag tycker han är gråtmild. Hans är så pekoral, och det är barn som ska gråta, och det är så... Jag har så svårt för det. Det är så tråkigt. Det är så tråkiga filmer.
Det ska vi säga i samband med att vi ser på film att det är lite novisen vid spisen. Jag är mycket mindre cineast än dig, så jag får bara nicka och hålla med om Germantan. Jag har ju sett någon sådär. Men...
Nej, jag vet
du vill inte se någon gråtmild med han, så får du upp till bevis.
Ja, men alltså, det är... Nej, men jag blir nästan irriterad då, när jag ser hans filmer. Man pratar, nu är det någon scen, och så är det någon man och kvinna, och så är det något barn, och så är barnet ledset, och så ska det... Men vad alltid är det detta? Det är liksom, och sen är det något spökigt monster någonstans som inte är ett dugg läskigt i någon garderob och sådär. Och sen så är det gråt och barn igen och sen så... Oh,
det låter nästan som Legend. Gjorde han den eller?
Legend? Vilken?
Med David Bowie som djävulen och så.
Jaha, nej, men de är ju charmiga. Alltså, där finns det fortfarande kvar den här mystiken som man behöver i en fantasyberättelse för man ska känna ett obehag. Jag vet inte, det känns inte någon som bara ska redogöra för sin barndom. För det är det Guillermo del Toro gör. Jag fattar det som i intervjuer att han är mycket sån. Det handlar om, du vet, hans inre fantasi från barndomen och sådana saker. Det är lite grann det han ska skildra. Alltså. Och jag bara sitter där, men gud vad du är tråkig. Alltså...
Det kan ju lyckas ibland, för jag vet att Nionde elementet var ju tydligen någon barndomsfantasi av en annan fransman.
Ja, det femte elementet menar du.
Femte elementet.
Och vad heter han nu? Ja, precis. Nu med ännu mer element. Ja, vad heter han? Han är ganska cool däremot. Han har gjort en del ganska tuffa filmer. Han kan också vara ibland man känner bara att någon borde säga åt dem. Ha en nej-sägare bredvid sig som bara nej, skakar på huvudet när de börjar prata om någonting. Jag vet inte varför vi kom in på Guillermo del Toro. Varför gjorde vi det? Hobbiten. Vi gick via Hobbiten och Sagan om ringen och så vidare. Vilken lång resa vi har tagit där.
Luc Besson heter han, så var det.
Luc Besson, ja, precis. Luc Besson är
om
också
han är fransman vet jag inte, men han heter fransk.
Jo, han är fransman, och jag har också återigen ett klurigt förhållande till den här människan. Jag tycker han har gjort en del riktigt coolt, men han har också gjort en del som är, nej, det är så dåligt så att det är...
Gud. Ja, men för att återgå till boken. Boken var väldigt bra ändå, tycker jag. Jag tycker den var skitbra.
Absolut.
Är det skitbra? Den gav en väldigt poetisk vänta. Den utforskade ett tema på ett väldigt poetiskt vis som lockar till mera utforskning från min sida.
Ja, nej, men, jag gillade den ruffiga dialogen, och dialogen den klingade väl med språk i mitt huvud. Jag har kommit in på det innan ibland att jag tycker vissa saker stryker mig mot hår när jag ska läsa det. Jag får staka mig framåt och så vidare. Det känner jag inte här, utan jag känner det här var skrivet på min våglängd, eller vad man ska kalla det. Så att, ja.
Absolut. Nej, men då ska vi väl återgå till rymden. Nästa vecka blir det ju lite film, kan vi säga redan nu. Eller nästa vecka, nästa söndag. Söndagen som kommer
söndag.
Nu.
På söndag kommer det film. Och sen någon gång i mitten av veckan så blir det bok igen, helt enkelt. Så,
om allt vad som ska.
Ja, precis. Om vi lyckas så blir det ungefär så. Ja.
Och det blir en... Nej, vi ska inte spoila för mycket. Men det blir intressant på söndag, det kan jag säga.
Det blir en resa tillbaka i tiden till filmkonstens början, så kan man ju säga.
Ja, sannoliken, sannoliken.
Ja, det är långt tillbaka i tiden. Och ja,
Även historien, ganska långt tillbaka i historien.
Ja, ja. Allting är tillbaka i tiden i denna. Det är det.
Ja, det var det konstigt om det var framåt i tiden. Men,
ja,
det
ja, jo, fast, ja, fast
science fiction. Ja, det finns ju, men det känns som att vi har kommit iväg sen det här med.
Det känns som att lyssnarna nu undrar, vad är det de sitter och pratar om nu? Och då är svaret, det vet vi inte, är svaret. Vi har ingen.
Nej, vi bara sätter oss och pratar, ja. Och så blir det en podd. På de det är ett mysterium alltihop.
Ett mysterium varför vi tilläts göra detta. Men så är det, vi lever i ett fritt land, så det är ingen som kan stoppa oss än så länge.
Än så länge, ja.
Än så länge kan de inte bränna upp oss, så att säga.
Nej.
Nej. Ja, och vi brinner framförallt inte vid 451 grader Fahrenheit. Det krävs lite högre temperaturer, vad jag vet, för att
elda upp gamla gubbar. Det är bra tryck i krematorier faktiskt, för att få väcka allting.
Ja. Oh, gud, ja. Jaha, men då säger vi att vi gillade det här och att eventuellt så blir det en liten fortsättningsläsning till och med.
Ja, vi har ju utlovat nu att vi ska återkomma till några böcker som vi fortsätter läsa klart.
Ja.
Så där kring nyårish. Och vi avser i vart fall hålla det löftet.
Ja, det låter som det är helt orimligt att man åtminstone ska kunna prestera en genomläst bok färdigt.
Ja,
till. Vi har ju redan gjort det med några av de korta. Vi har ju tagit igenom alltså både...
Jo, den gamla i havet och lite dikter och så.
Men... Ja, men i det stora hela så har vi ju kvar lite att upp till bevis med. Det får man ju säga.
Precis.
Ja. Okej. Men då tackar vi för oss helt enkelt idag då.
Det gör vi. Ja. Du får ha det så bra. Kolla i kärlek.
Adjö.